och välkomna till avsnitt 257 av podcasten En präst och mammut. Med mig, Andreas Salli, och med dig,
Kjell Dellert.
Kjell Dellert. Även denna vecka på avstånd.
Ja, så blev det den här gången. Det är en märklig liksom, nu, situation det här med att vi i princip så skulle vi kunna sitta, och det har vi gjort flera gånger, sitta i samma rum och prata med visst avstånd. Men då beror det på att vi inte är på plats på våra arbeten på samtidigt längre så ofta. Eftersom vi till väldigt stor del jobbar hemifrån.
Eller på annan plats. Jo, men så är det ju. Och sen blir man väl lite också så här. Vi vet ju att det funkar. Och då blir man ju. Då krigar vi ju inte genom kalendern för att hitta en lucka. Alltså.
Nej, så är det ju.
Nej,
och sen det blir inte lika bra, men det blir bra. Alltså det funkar ju som sagt. Man vänjer sig. Och nu är det återigen någon sorts redaktionsmöte här. Men förra veckan så lyckades jag ju hitta en bra sån här konverteringssida också när jag ändrade om filformatet här. Det har ju ingen något intresse av överhuvudtaget.
Hörru, ja, det kändes så kul där med konverteringssidan. Det är roligt om du går in där så blir det, kommer det
katolik.
Ut som en eller någonting på andra
katolik.
Sidan.
Ja, men absolut. Ja. Det, eftersom det här är en kyrkpodd så det ju, hade varit nästan, ja, det hade inte varit så konstigt om det hade hänt liksom. Om jag hade berättat att nu har jag kommit in, jag gick in på en konverteringssida så kom jag ut som
något.
Eller något. Ja, nej.
Det vore ju spännande för podden om du varje gång när du konverterar filen även konverterar själv till olika.
Just det, så att det blir liksom en präst och en rabbin, en präst, nej, en mammut, en rabbin och en mammut, eller en imam och en mammut.
Ja, ja, precis. Och sen helt plötsligt blir det en präst igen och så går det runt liksom. Det blir väldigt spännande samtal då.
Ja, men jag tror att
och lätt förvirrat för min del också. Vänner, vad är han nu?
Vad är han nu, ja? Och jag tänker också att, alltså, tro vad man vill, men podden är ju inte min huvudsyssla och det kan ju vara lite besvärligt.
Oj,
om
vänta. Jag måste pausa, Kjell. Vänta.
Ja.
Kjell, jag är tillbaka.
Ja.
Vi kan vara så transparenta. Jag fick besök här. Jag är på mitt kontor och så stod min lilla mamma utanför.
Jaha.
Vi bor på olika platser så jag har varit väldigt förvånad. När hon står utanför mitt kontor. Då var jag tvungen att hälsa på henne såklart.
Jag förstår det.
Lillemor och lillefar. De var här och lämnade tygel till husmor.
Jaha,
kan sy på här. Eller trådar eller vad det var. Ja, så kan det vara.
Någonting till husmor i alla fall.
Någonting till husmor.
Jo, nej, men podden är ju inte min huvudsyssla trots att man kanske kan tro det. Och då är det kanske så att mina chefer inte uppskattar om jag kommer ena dagen som imam när jag ska ha gudstjänst. Eller att jag har en andakt. Livesänd andakt i rabbinkläder. Så att, nej. Det är inte helt tänd på den där idén ändå faktiskt.
Nej, jag förstår det. Det blir väldigt stökigt också. Jaha, vem är han idag? Vad tänker han? Ja, det blir... Nej, vi
jag
hoppar.
Vet inte, man kanske tjänar bättre som präst i Svenska kyrkan också. Än som rabbin eller imam. Och då är det ju det är svårt att hinna kunna liksom betala sina räkningar den månaden när man konverterat till något annat. Liksom.
Ja. Det vet jag ingenting om. Men
inte jag heller såklart.
Visst kan det vara så. Men bra, du har hittat ett program. Det var där vi var. Jag kom lite av mig, ska jag väl villigt erkänna, när jag fick ett litet påhälsning. Men du, hur har du haft det sen vi språkade sist?
Jag har haft det bra.
Ja.
Därför jag låter lite förvirrad. Jag kommer inte ihåg om jag nämnt det här tidigare, men till jul så hade vi en digital julvandring kring alltså församlingshuset där jag sitter, där vi jobbar. Som ju nu också är tillfällig kyrka eftersom den andra kyrkan, den riktiga kyrkan, kan renoveras. Och då hade vi en form av vandring där man hade satt upp ett antal QR-koder. Så kunde man sedan gå runt och scanna sin telefon och så för varje sån här QR-kod så kom det upp en film med någon person ur julberättelsen. Det var en ängel och det var en åsna och ja, de tre vise männen och Jesus barnet och sådär. Och vi tyckte att det där var ganska bra, så nu har vi satt igång produktionen av en sån påskvandring, digital påskvandring med QR-koder också. Så det har jag skrivit manus till, med det är 7 olika filmer som också där olika liksom händelser i passionshistorien, Jesus sista dagar, berättas. Och det där var ju kul, och jag fick frågan om jag kunde göra det, och jag tyckte att det vill jag ju gärna göra. Men så funderar jag också det här, julen är så väldigt barnvänlig. Det är mycket djur som finns runt krubban där, och det är en stjärna på himlen, och Jesus lilla bebisen som är född och sådär. Det finns så mycket, alltså det är barnvänligt helt enkelt. I påskberättelsen är det inte alls likadan. Så, utan där är det ju, alltså det slutar ju väl, men det är fortfarande så att man måste igenom att Jesus dör och plågas, och det är liksom ingen, det är ingen, och väldigt få djur så där. Det är ingen munter berättelse alls, även om den slutar vackert.
Nej, men det har du ju såklart helt rätt i, men vi gör ju en julvandring och nej, påskvandring är vi på, för skolklasser och sådär. Och det går ju bra. Men det är klart att det är ju... Det är
absolut, vi tänker oss nog att de barnen som kommer på det här kanske är något mindre. Och hur gör man det här? Så det som min ingång till det här var att låta djur... Jag sa det, jag var inte så mycket djur, men jag lät djur berätta på varje film. Okay. Djur som har varit, som jag hittade på, var närvarande över de här olika händelserna. Det är en fågel som satt i trädet i Getsemane, en papegoja som satt in hos Pilatus och så här. Fick berätta historien om det här Jesus sista dagar då. Och sen slutade sista filmen är en fjäril som säger att hon har suttit liksom så, puppat in sig, och när hon plötsligt vaknade så var det som, alltså då var hon en fjäril, och det var som hela världen var nyfödd och allt var nytt och allt var vackert och allt var hoppfullt, och då hade Jesus också besegrat döden. Så att det blev en, jag löste det på det sättet. Så det, och det där, det ska vi börja spela in här i nästa vecka också, och spela in de här filmerna. Alltså det är också en, det har varit en kul grej, ett kul projekt att jobba med.
Ja, vad roligt. Jag hoppas att det blir bra, att det är många som kommer. Jag gillar ju där tanken, nu vet jag inte, det är klart att det blir inte lika många som ser det då om ni gör på det sättet, men jag gillar ju där att det blir någon fysisk aktivitet med det också.
Precis, alltså, för annars vi har ju, exakt, för vi gör ju mycket digitalt som man sitter i sin dator och ser det så här. Men här var väl att det var en av våra musiker som kom med idén i julas där, att det är fint om, alltså barnfamiljer som brukar kunna gå till kyrkan på julafton, att de också ska kunna fortfarande kunna gå till kyrkan, men att göra något annat då. Och då, ja, då var den här idén kom med QR-koder och sådär. Och nu så sa vi att det funkar, så kör vi igen. Så att man faktiskt får komma ut och röra sig lite. I det här fallet ska det också vara en liten skattjakt inbyggd i de här filmerna, så att man ska kunna komma fram till en liten skatt på slutet. Sådär. Så att det är spännande. Det är kul att jobba med. En annan grej som jag gör just nu som jag tycker är himla... Jag skrev någonstans här för ett tag sedan att just nu är det enskilt viktigaste jag gör. Och det är att jag har en kvällsandakt på onsdagskvällar klockan 22. Jag är ju ingen kvällsmänniska, ska alla veta. Men klockan 22 är jag fortfarande någorlunda medveten. Och då så livesänder jag hemifrån klockan 22 och inbjuder till att man får lämna böneämnen, så att i slutet av andakten så ber jag för det som folk har skickat in. Och jag sa så här i början när jag la fram det här idén då, att jag förmodligen så kommer det inte bli någon interaktion liksom. Det kommer säkert inte vara någon som skickar in någonting, men jag tycker ändå man ska ha möjligheten, för att min tanke är där just att jag vill göra det här så här på kvällen, är att jag tror att det är just när de flesta av oss kanske liksom, var skönt, nu får jag lägga mig och sova, jag slappnar av, sen kommer den härliga sömnen liksom. Många har ju inte den känslan, utan snarare ångest framåt kvällen när det blir jobbigt liksom. Nu kommer mörkret, och då kommer alla tankarna, alla onda tankar, inte minst nu när det är coronatider och så. Så då tänker jag, det är fint om kyrkan kan vara där åtminstone en liten stund.
Med ljuset.
Precis.
Ja, men på något sätt. Men vi var inne på det här ganska mycket ju. Jag hade ett långt segment för några veckor sedan om vad som händer när mörkret kommer.
Ja, men precis.
Och hur dum man känner sig. Alltså det är fel ord, varför folk är inte dum. Men jag känner mig ofta dum dagen efter. Varför kändes det där så jobbigt igår? nu på morgonen, det är ny dag, så känner jag inte så längre. Ja, så behöver det inte vara, men så är det ibland för mig. Att, och då undrar man ju så här, vad är det som händer med mörkret? Men då landar det ju mycket i att det blir första gången på dagen det blir tyst. Själv med sina tankar.
Precis. Ja,
mörkret påminner ju också om döden på något sätt.
Ja. Alltså allt obehagligt tycker jag kan komma över den då.
Ja, men det är en jättefin tanke. Hur har det gått då?
Jo, då är det faktiskt så att jag blev positivt överraskad verkligen. För att det är... Jag har haft det här 3 gånger och kommer att fortsätta hela fastetiden ända till onsdagen i stilla veckan, dymelonsdagen. Så ända dit kommer jag ha varje onsdag. Och varje kväll har det faktiskt kommit 3 eller 4 böneämnen. Jag uppmanar till att man i förväg kan skicka in, det har ingen gjort. Men däremot har man understund, man skickar i kommentarerna och så. Och det är ju jättefint. Då kan jag faktiskt känna att här gör jag faktiskt något nytt. Här är ingenting som jag bara sprutar ut så här och så säger mina mer eller mindre kloka tankar, utan här har jag också en dialog med dem som är med på avstånd så att säga. Ja, så det har varit riktigt, jag fick uppdraget här om dagen att jag fortsätter med det här då. Vi hade bestämt 3 gånger. Sen skulle vi ta ett snack om hur vi skulle göra, men då ska jag fortsätta resten av fastetiden som sagt. Och det är jättespännande faktiskt.
Vad hette programmet som jag fiskar efter? En präst i natten.
En präst i natten, ja, med Lars Kolmar i TV3 på 90-talet.
Ja.
Precis, och det där är faktiskt, det här är en grej. Först gjorde Lars Kolmar, som då var den prästen som var känd. Han gjorde det här i TV. Jag tror att det var i 3:an, jag är nästan säker på att det var det. För man provar lite nya grepp där i den nya kanalen. Relativt nya. Och... sen när det var slut i TV, jag tror att han hade en prästkollega också så de turades om. Men sen när det var färdigt i TV så fortsatte han med konceptet i den kyrka där han jobbade, Adolf Fredriks kyrka i Stockholm. Att han sena kvällar, vet inte när och hur eller sådär, men sena kvällar ställde upp en fåtölj i koret i kyrkan och så lite stolar där och så fick man komma in och sitta och prata med honom då i grupp så att säga då, och kunde ställa frågor, man diskuterade olika saker så här. Och jag är återigen ingen nattmänniska, jag vill verkligen inte hålla igång sent på kvällarna, däremot gärna tidigt, men jag tycker att en sån här grej är, jag har på något vis känt att det här skulle jag vilja göra i någon form. Just av den här, för det är något speciellt med sena kvällar, man får till andra samtal då än i ljuset så att säga. Det är när allting liksom stillnar av och så här, det är då, tänk dig själv, man sitter ute på konfirmandläger, så oftast de djupa samtal man har är ju ofta senare. Det är inte så ofta man har dem på dagtid, utan det är ofta sent liksom när det är lugnt och stilla och så. Det finns något speciellt med just kvällen där och att den inbjuder till samtal på något vis. Och nu, det här är det närmaste jag kommer att komma förmodligen. För det är riktigt, riktigt
bra,
fint faktiskt.
Bra. Att det ska ju bli väldigt intressant sen att se. Nu tänker jag först och främst på vår egen församling för att den är oss närmast. Men vad är det vi kommer hålla kvar sen? När pandemin är över eller när restriktioner tillåter oss att ha mer fysiska möten, vilka puckar kommer vi ändå hålla i? Det är ju svårt att svara på, men det är intressant och det är något vi verkligen måste fundera på.
För det mesta
av sakerna, ja, men de är klart att vi skrotar samma dag, och det är inte för att de har varit dåliga utan för att det är bättre att ses live, punkt. Men det finns vissa saker som... Ja, typ ett sånt där koncept. Det är ta med tusan inte dumt alltså. För att det är så svårt att få till logistiskt på plats. Och inte heller kanske lika bra. För som du säger, att få någon nära sig lite personligt i sin hemmamiljö. Det finns något där. Så, och med många andra saker att verkligen fundera på. Att hålla kvar i och sådär då.
Verkligen. Det är något som vi absolut måste jobba med sen. För att vi längtar ju alla till pandemitiden är slut, men för det behöver man inte kasta ut. Man behöver inte kasta ut barnet med badvatten, som man brukar säga. Vi ska absolut inte lägga ner alla digitala former av kyrka. Nej. Utan som sagt, vissa grejer som du säger här, samtalsgrupper ska man nog inte ha.
Nej, det behöver man helst, inte.
Utan det kan man ta i verkligheten. Liksom, ja,
det stora gudstjänstlivet, ska det vara på plats.
Självklart, självklart.
Det är inget snack. Men vad finns det för något man ändå skulle kunna tänka? Ja, men det här är faktiskt ännu bättre, den här vägen. Och det är möjligt för fler. Och sådär då. Vi har precis gjort klart underlaget för reklam då. Så ska vi köra igång en sån online alfakurs.
Jaha.
Som känns väldigt rolig med start då här i slutet av mars. Så att jag fick allt underlag idag, så vi ska väl få ut det i våra kanaler och sådär. Det tycker jag ska bli väldigt spännande att se. För man brukar alltid fråga deltagarna som vill gå, hur hittade du hit, varför? Lite sådär, du vet. För ja. Det är kul att veta dels vilka vägar är bäst för oss att kommunicera, såklart. Men också lite så här, vad fick dig att liksom tända på det här? Och jag har, kan vara naiv, men jag tror inte det. Förhoppning att det kan komma några som har kanske spanat på det här. För att i kyrkan här har ju det funnits i, ingen aning, 25 år. Men att tröskeln sänks ännu mer. För att det är bara att logga in liksom.
Just det.
Vi pratade om det med låga trösklar tidigare i samband med digitala. Men det ska bli väldigt kul. Och jag ser fram emot det. Och det krävs ju en helt annan typ av resurser. Alltså mycket mindre resurser på ett sätt. Som behövs en teknisk kompetens. Och det kommer nog bli en hel del supportande och sådär. Kan jag misstänka. Men när de bitarna, så är det ju rätt så enkelt. Det ska bli intressant.
Ja, spännande.
Och se. Men vad fint. Hörru, ska vi ge oss på en artiklar? Får jag börja med någonting?
Absolut.
Mm. Jag tänkte bara så här, nu har ju du tid kvar, men nu öppnas prästbanken.
För att just det, underlätta det såg jag också.
Ja, för att underlätta rekrytering av vikarierande präster, församling och pastorat. Kapitalet i banken är erfarna pensionerade präster som gärna jobbar vidare på vikariat och kan gå in när tillfälliga behov uppstår. Jag ska bara läsa en mening till som jag tycker var rolig. Ja, det är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som öppnar prästbanken. En förmedlande länk mellan församlingar och, håll i dig, pigga pensionerade präster som vi fortsätter arbeta. Tror att även det där ordet pigga står i deras liksom, nu har inte jag varit inne på prästbanken och tittat, jag vet inte om det är en sida eller hur det går till.
Nej, inte jag heller.
Men det kändes viktigt, tror jag, att få med det, att det är pigga och raska och glada pensionärer.
Ja, just det, man får lite rosiga på kinderna och sådär, den känslan. Nej, men det är väl en bra grej. Ja. Jag som sagt har ju ganska många år kvar till pensionen än. Mm. Så att, men jag vet inte hur jag mår den dagen jag ska gå i pension. Men så när jag sitter nu och tänker på att jag en vacker dag ska pensionera, så är det inte mer några glada tankar jag tänker då. Det på sätt och vis, naturligtvis, det är skönt att kunna rå sig själv och sådär. Men just den här frågan om att vara behövd, vi har varit inne på det förut, att känna att det finns en anledning till att jag lever liksom. Det finns någon som behöver mig. Och naturligtvis, man har familj och sådär som kanske i olika mått behöver den. Men att känna att någon, att man är efterfrågad, det är, ja, är lite extra livskvalitet på den. Alltså. Det måste
men, ja, absolut. Men sen vet du ju inte hur du känner där om x antal år när det är dags. Då kanske du också är så här, ja, men vad skönt nu. För en sån här grej kan jag tycka verkligen är stimulerande. Och tänka, nu är inte jag präst, och jag tror verkligen att det är präster som kommer behövas framåt. Och det görs ju också idag. Vi kan komma tillbaka till det. Men alltså här, den här möjligheten att få välja själv.
Ja.
Och för din del då, bara kunna ta kanske de roliga grejerna. Eller liksom de direkta grejerna. Få göra, ja, men hoppa in och ha lite gudstjänst, begravningar och sådär. På dina egna villkor och ta uppdrag som känns roliga. Jag tycker ju två saker om det här. Dels är det ju jättebra. Vi använder ju mycket pensionerade präster. 2017 säger vi att det var, några år sedan, så var det en pensionerad präst som hade mest någonting i den här församlingen. Om det,
ja,
var
det.
Begravningar.
Det var begravningar, ja, jag tror att det var, ja.
Just i året. Och jag brukar tänka på det att, ja, men vad tur att vi har dem. Och jag har ett gäng här som jag lätt kan ringa till med kort varsel. Nu har vi ett så himla bra system i vår egen församling, som, och mycket tack vare pandemin, att backa upp varandra. Men när en vardag kommer så är det inte lika enkelt, för då är det fullt av annat. Men jag är så glad för dem, för att det är bara att ringa och så med kort varsel ofta ställer de upp. Och det finns en erfarenhet och en trygghet i orden och bakom sådär.
Absolut.
Så att det är fantastiskt. Men det finns ju någonting annat, att den här prästbanken har vi ganska mycket uppstått för att det är en prästbrist.
Ja, det tar jag för givet. Ja.
Och vad gör det? Jag läste häromdagen att nu kommer jag inte ihåg exakt, så det blir en ganska grov parafrasering och skohornande, men att jag behöver inte ta till om något då, men om en tid så kommer det inte kanske finnas några organister.
Nej, just det har jag hört om också.
Och det blir man ju också lite så där, vad händer med den professionen och yrket då? Och sådär, vad händer med orgen som instrument? För att det kommer finnas skickliga musiker tror jag inte. Nu hittar jag den, så jag kan väl ta exakt vad det stod här,
ja,
faktiskt.
Ja.
700 kyrkomusiker behövs till 2030.
Just det. Så
fram till 2030 behöver Svenska kyrkan rekrytera 700 kyrkomusiker. Men allt färre söker sig till yrket. Och den här då som det handlar om, så bjuder man in barn till orgel, skola, upplevelser och sådär. Det var just om orgen då. För att väcka ett intresse hos våra små.
Mm.
Och jag vet inte hur illa det är på presssidan. Men nu när vi rekryterar så är det inte sådär. Alltid så jättemånga som söker. Och då förstår man att det finns ju inte så mycket många. Det är ju en brist.
Så är det absolut.
Det är ju inte så bra. Och sen är det väl så här också att det finns en annan verklighet med en annan typ av ekonomisk förutsättning för kyrkan. Det har vi också liksom tjatat om, men det är ju fortfarande en sanning. Där det är klart att då kanske man inte återtillsätter tjänsterna, och så löser man det med vikarier så. Och det är jättebra. Men det blir svårt med bygget. Bygget av verksamhet, församling, allt det där. För att kommer någon in som pensionerad, det blir mer åt konsulthållet om det skulle vara
i företagsvärlden.
Så gör man ju, då jobbar man ju för den uppgiften man har och får betalt för. Och inte runt omkring där liksom.
Man satsar ju inte alltså, på att bygga någon ny verksamhet eller någon ny gren liksom, av verksamheten med en pensionerad präst som man inte vet hur länge den stannar, vill stanna eller kan stanna. Eller som sagt, man hyr ju in dem i regel för specifika uppgifter, som du säger. Vi hade ju under ett års tid i den distrikt som jag tidigare jobbade, så hade vi en pensionerad präst som var där och hade tjänst där.
Ja.
Men det var ju inte heller, det var inte perfekt, det var jättebra. Vi hade ju stor hjälp av henne, men vi hade ju inte, det var ju inte så att man byggde någon ny verksamhet kring henne. Det gör man ju inte, utan för det här är en som är där och uppehåller verksamheten på något sätt. Liksom. Vi har massa begravningar, dop, vigslar och gudstjänster, men inte satsar något nytt, för att den personen, vi vet att den kommer inte att vara kvar särskilt länge ändå. Då hade vi den pensionär ändå, som sagt, under ett års tid som var på heltid hos oss, eller nästan heltid i alla fall.
Just det. Ja, men jag tycker det var intressant. Hoppas det blir bra. Det blir ju, det blir en tydlighet i det. Alltså att det blir en bank, de går via någonting, och att inte bara en församling råkar. Nu har vi tur att ha lite pensionerade präster som gärna tjänstgör hos oss. Men har man inte det, för så behöver det ju absolut inte vara, så är det ju jättebra att det finns en organisation kring det.
Visst är det så. Absolut.
Ja. Ja. Jaha, har du hittat något kul?
Ja, det har lite olika. Men jag tänkte att jag börjar på det som är kanske mest spektakulärt här. Såg du Melodifestivalen i lördags?
Ja, jag kollade med ett öga. Jag var på en middag. Mm. Så att jag kollade med ett öga. Så att just den där som du kommer ta upp, det såg jag knappt då. Men jag såg det dagen efter i nyheterna. Kör!
Ja, och då var det ju en mellanakt som man hade. Ja, det heter väl, kallat för mellanakt. För jag ser ju inte ofta på Melodifestivalen, men just i lördag så tittade jag. Och där så hade man då gjort en musikvideo. Groteskogänget minus Henrik Dorsin och hans fru Hanna hade gjort en musikvideo. Ja, det, i en kyrka med olika som munkar och nunnor som strippade och betedde sig i kyrkan och sådär. Och ja, förmodligen medvetet provocerande, men också ett skämt liksom så.
Mm.
För det är ju humor, en humorgrupp som gör ett inslag i Melodifestivalen. Det är med skämtsam ingång så att säga. Edvard Blom
ja, det var det jag såg. Ja.
Satt och såg detta. Och han twittrade här: sorgligt att behöva se en rockvideo där en kyrka skändas och man hånar nunnor och munkar. Otänkbart med en annan religions företrädare och heliga byggnader. Men kristna är friskt villebråd. Hashtag Mello. Och det här, man kan ju tycka mycket om Edvard Blom. Och det gör vi ju lite till mans. Jag har hållit med honom en gång. Han skrev nämligen någon gång här i före jul att ni vet väl att man sätter fram adventsljusstakar nu. Man julpyntar inte vid till första advent. Så. Och jag säger yes, Edvard. Ja, du och jag här, Edvard. Men delvis måste jag nog hålla med honom. Jag vet inte om jag ska ge mig in på det här med om det vore okej med andra religioners företrädare eller så. Det kan bli så fel när man diskuterar det. Jag vet inte om det var så. Men jag kan också tycka att ja, jag undrar om det här var så himla kul. Många tyckte att det var kul. Och bland annat det kom en stor, ganska hetsk diskussion i gruppen prästkollegor på Facebook också. Där det var mycket verkligen för och emot detta. Vissa sa det här är toppen, fantastiskt, mer sånt här. Det visar liksom att kyrkan vågar. Och andra som menar att det här är kyrkan skändas. Jag förstår inte att församlingen gått med på det. Det är Värmdö kyrka, Värmdö församling. Och någon skrev också att nu har Värmdö församling pudlat och ångrat sig att de gjorde det här. Och så. Jag har inte lyckats hitta det någonstans. Jag tror att Dagen, som jag inte har tillgång till, skrev på sin webb i alla fall någonting om de hade intervjuat kyrkoherden eller hur det var. Som tydligen var lite ångerfull. Men i övrigt så vet inte jag vad som har sagts. På sin hemsida, på Värmdö församlings hemsida, så säger man att de hade fått, för man antyder ju gärna i prästkollegiet till exempel att de hade lurade till det här. Men där hade de fått både manus och texter, alltså utformning innan. Så de visste vad det var som skulle göras. Och de hade gjort det tillsammans den bedömningen att det här kommer inte att kunna störa folk liksom. Och därför så tyckte man att de kunde tillåta det här. Och nu så sa de att vi är förstås ledsna om någon har uppfattat det kränkande eller något sånt där. Så det var ju ingen pudel alls egentligen där. Utan det var ju bara att tala om att vi gjorde så här och vi visste vad vi gjorde liksom.
Ja. Ja, men, får jag komma in?
Ja.
Alltså jag såg det ju som sagt i ögonvrån, men såg det ändå och tänkte inte en sekund på det under tiden. Förrän jag såg det dagen efter. Så lite berörd blev jag själv då. Så kan vi butcha. Och jag vet inte. Mig personligen har jag inget emot. Jag tycker att deras svar var väldigt bra. Så hade jag också svarat. Jag är ledsen om någon vart illa berörd. Men jag själv vart inte det. Och jag har inte, fick inga starka känslor. Jag kan tycka att det är ett, jag kan fatta varför de gjorde det. Ja, men kul, det blir bra PR liksom. Alltså kyrkan syns Vi är med liksom, det finns humor här också. Och vilka är, det kan ju du och jag skriva under dem. Vi skämtar ju mycket om det på ett helt annat sätt, på ett helt annat forum, bla bla bla, såklart i makronivå när du och jag, men och på ett annat sätt, men ja, jag vet inte. Det var väl, jag tycker inte det var så mycket att bli upprörd över, men det är min personliga tanke. Jag tror också jag vill inte heller ge mig in i det, för att du blir som minerad mark och jag vet inte riktigt vad jag tänker, men det känns som i Sverige så det är lättare att skoja om svenska kyrka eller med kyrka än med andra trosamfund, för att det är så lätt att det hamnar i det rasistiska facket då.
Ja, just det.
Mer än själva det religiösa. Ja, nog sagt om det, men så där tror jag att det kan finnas en sanning liksom. Det är ju så här, det är legit att skoja i Sverige om normen. Men vi skojar inte om folk från andra länder, för det blir något annat liksom. Men Norge det är okej.
Ja,
förstår, det finns ju något där att svenska kyrkan då är nog rätt lätt att skoja med, för att det var ordet svenska kyrkan och sådär. Ja, jag tror att det finns något där, men vi kan sätta, vi behöver inte lägga ut mer, för jag vet inte vad vi säger.
Nej, jag är ju, alltså, jag har ju också gjort saker i kyrkorummet. Ja, för det här var också jag ska såklart inte tala om vad som står i en grupp på Facebook, men en sak bland annat är att det här att vi har nog alla gjort saker i kyrkorummet som skulle vanhelga kyrkorummet eller något sånt där hade någon. Och jag tycker nog inte att jag har vanhelgat kyrkorummet, men det är klart att jag har gjort saker i kyrkorum som någon mer konservativ än jag skulle tycka var fel liksom. Det här är inte okej att göra, för jag är inte, alltså jag har inte den, vad ska man säga, inte någon överdriven respekt för själva kyrkorummet, men samtidigt så har jag ändå en, alltså jag är lite kluven där, för jag har ändå en, jag skulle inte göra vad som helst i ett kyrkorum liksom.
Nej, det skulle inte jag heller.
Jag tycker att det ska vara en det finns någon sorts, jag vet inte, någon sorts helighet liksom i själva rummet i sig, tycker jag att det finns, och i och med det så har man ett litet ansvar liksom för vad man gör där. Och naturligtvis har inte grotesko något som helst ansvar, och för de är ju inte representanter för kyrkan. Men däremot församlingen har ju det. Och jag vet inte. Jag är kanske inte lika nöjd med deras svar som du är där. För att jag tänker att de säger så här: jag är ledsen att du blev sårad. Alltså inte så här, förlåt att vi gjorde det här, det var dumt av oss, utan jag är ledsen att du blev ledsen. Alltså, det är ungefär som att jag tänker inte ta på mig något ansvar.
Det var tråkigt
att du blev ledsen. Liksom. Ja, det är ungefär som att om jag säger något elakt till dig och du säger jag blev sårad av det här, och då säger jag, det var ju tråkigt att du blev sårad. Det vill jag ju inte. Eller något sånt där. Istället för att säga, det var jävla dumt av mig, förlåt att jag sa det. Liksom. Så att det finns en viss liksom, betydelseskillnad där.
Ja, när du betonar det på det sättet så är jag ju benägen att hålla med dig. För att, jag backar lite när du betonar. Jag läste in det på ett annat sätt, men när du säger så är det klart. För att då blir det, att du blev ledsen. Ja, det var tråkigt, men det tar jag
lite så då. En liten pudel utan pudel liksom.
Ja.
Pudel utan svans kanske.
En ballonghund.
En ballonghund, ja. Jag kan inte säga att jag satt där och grät eller skrek heller. Men framförallt kanske är det just det. Jag vet inte om det var Edvard Blom som skrev det i någon förlängning av den här tweeten eller så, för den fanns inte med här. Men ungefär som att det är då själva att man inte ska kunna få känna sig kränkt. Och det är lite så, va? Det kanske är det som stör, inte det som stör, men med att jag blev kanske inte så värst uppriven. Men beror det på att jag är så van att man gör liksom grejer och tycker att det ska vara okej? Men jag vet inte. Just det här med att man dansar och sjunger i en kyrka, naturligtvis är det okej. Och man kan skoja, och man kan skoja om dumma präster. Och, alltså med den här hela, vad hette den då? Halvvägs till himlen, som drev väldigt mycket med Svenska kyrkan. Som jag tyckte var en jättekul serie och kunde känna igen mycket av grejerna. Alltså, som som vi har pratat om också flera gånger. Men jag vet inte, nakna eller som strippande munkar och nunnor i kyrkan. Nej, det vet jag 17 om jag tycker det är okej. Alltså, jag vet, nej. Så att, ja, jag vet inte. Delvis är jag på Edvard Bloms och de övriga Arjas sida. Och på andra sätt är det att, ja, visst. Ingenting, alltså jag tror inte att Gud skadas. Det tror jag inte, absolut inte.
Nej, men jag menar, alltså det finns ju en, alltså, du känner ju någonting en vardag när du går in i en kyrka. Framförallt när jag går in i vår gamla kyrka. Så att jag gör ju också skillnad på kyrkorna.
Oh ja.
Så om det, det är som man har en relation till det, tror jag. Och det för att man kan varit med om saker där och så, men sen är också lite jag har ju lättare så här. Det kan vi ta från vår egen församling utan att lägga någon som helst värdering. Men vi har ju sån en form av kristen yoga.
Ja, just det.
Ja, som heter medie-yoga. Som i andra samfund skulle vara helt otänkbart. Och jag har ingen egentligen åsikt om det. Men i en av kyrkorna där det är den här verksamheten. Där tycker jag, för mig får jag inte lika, för mig är det helt okej. Men jag skulle personligen ha lite svårare om det var i vår gamla kyrka. Men det är ju, ja, där är vi nu. Det blir någonting konkret för mig som jag kan ta på. Men det har jag också för att jag inte har sett. Det kanske jag inte alls skulle känna om jag fick vara med. Det är bara en känsla tagen i luften nu. Och skulle vi ha det så. Ja, men med massan, det var bara ett exempel som är, det är ju absolut inte speciellt i Svensk kyrkan, vad heter det, jag hittar inte ordet, men det är ändå någonting som kan sticka hos vissa.
Ja, visst, absolut. Jag tänker också på det här som vi sa, att det som många hävdar, att ja, men det här är fint, den här inspelningen, vad heter det, filmen då från Värmdö. Att ja, det är fint att visa att Svenska kyrkan har, att vi har humor och att vi är med liksom, att vi kan, och att det är bra för kyrkan det jag är tveksam till om det är så himla bra så. Jag menar inte att det behöver inte vara negativt heller, men,
nej, men jag vet vi, inte
vad, som nej. Någon sa liksom, det är inte så att okej, och titta, de har varit i Värmdö kyrka där och dansat på kyrkbänkarna och strippat och så, men nu måste jag omedelbart gå i kyrkan på söndag. Nej. Eller boka dop. Det kommer ju inte att hända. Så att
nej, för är det någon som känner så, då kanske de blir väldigt besviken.
Ja, precis. När det kommer här i kyrkan. Ja, okej, okay, men nu, wow, det här ska vi köra på. Ja. Nej, precis.
Så det
inte tror jag väl att det skadar kyrkan särskilt mycket. För det är, alla fattar nog att det här inte är, att det inte är kyrkan liksom. Men som står för det här. Men just, jag vet att vissa var oroliga för det här med att, ja, men att man har haft ett kyrkorum där man möts för att, till exempel på en begravning liksom, att sorgligt och högtidligt så här, och så nu så står någon här och gör det här liksom. Ja, jag vet inte, jag är kluven själv också verkligen till det här.
Nej, men så vet man aldrig, det tycker jag är spännande, fascinerande. Det kan vara lite jobbigt stunden sätta om det är någon som blir ledsen eller arg. Men så här, vad är det som, vi hade en tid, vi hade sån ungdomskvällar i sån kyrka som hänger ihop med församlingshemmet. Och där vi ibland rullade in pingisbordet i kyrkan endast på grund av att det var så himla bra takhöjd och utrymme. Och där jag säger, men det är ju kul. Och sen kom det någon, den var absolut inte arg, men så här, är det här helt rätt? Och jag, det liksom, jag såg bara funktionaliteten i bra takhöjd och bra utrymme.
Ja.
Fick någon, ja, det var ju absolut på en väldigt skämtsam nivå. Men det var ändå något hos den här personen som sådär.
Jag vet ju inte om det här möjligen är samma kyrka som vi talar om, men jag vet att vid ett tillfälle i en kyrka av våra fem kyrkor så hade man en konstutställning inne i kyrkan. Det var inget konstigt i sig, det tycker nog alla var okej, för jag tror att den hade tema änglar eller så. Men det var också så att man kunde skriva upp sig på vilka man ville köpa då, och då fanns det någon någon lapp där inne i kyrkan som man kunde skriva på och vilken man ville köpa. Så här. Och det var det flera som vände sig mot.
Okej.
Månglarna ur templet och så där, som Jesus rensar templet. Och det, alltså, där, det där passar sig inte. Sen vet jag också någon av cheferna som inte tillät att man tog med sig kaffemuggen ens in i kyrkan, samma kyrka. Därför att där inne gör man inte, det kyrkorummet är heligt liksom. Där går man inte in och fikar. Och så här. Jag kan kanske inte känna just den känslan, varken för det ena eller det andra i det här fallet. Men absolut att det finns något.
Ja, fast det är ju samma sak när vi pratar om nattvard eller andra saker. Så att det finns ju, vad har vi pratat om där? Jag tänker så här, att det måste stå på ett speciellt sätt. Och andra liksom liturgiska symboler måste vara på ett visst sätt i en viss kyrka för att det är viktigt. Och där du och jag ibland säger, men hallå, hur viktigt kan det vara? Men det är klart att det får ju inte urvattnas. Alltså det ska ju inte vara. Kyrkan är ju ett heligt rum och som är satta i tjänst att tjäna kyrkan på olika sätt. Om vi då inte heller tycker det, men det är klart att då vattnas det ju ut hos folk. Så att det finns ju en balansgång där, såklart.
Jag hade nog inte heller några större problem med att ha pingisbordet i kyrkan. Jag tycker inte det. För det är inget som skämmer, så att säga, tycker jag ändå. Men vi är inne i Guds hus och Gud vill att vi ska ha roligt. Så därför så tror jag att spela pingis i kyrkan skulle inte störa mig. Men däremot finns det kanske andra saker som jag inte tycker skulle passa in där.
Nej, men precis.
Och det där är ju en personlig sak också. Det går inte att dra en tydlig gräns för att det här är okej, men det här är inte. För att det är, och det var väl det också man hade lite uppfattning om, att tänk om församlingsborna nu blir ledsna för att kyrkan har utnyttjats eller för att kyrkan har lånat ut sig själv till det här. Och då är det också det som jag brukar säga. Jag kan tycka saker och ting liksom, att jag tror inte att, ja, men så här, jag använder gärna den så kallade nya översättningen av Herrens bön, vår fader. Det är dessutom den vi ska använda nu enligt nya handboken, men många vill ju fortfarande ha fader vår. Det här är ju inte särskilt het debatt längre, men i alla fall, bara för det var det jag kom på. Okej, och jag tycker att det är viktigt att vi talar så att folk, att man förstår, att det använder ett språk, ett modernt språk som folk förstår. Samtidigt så finns det, om det då innebär att någons gudstjänstupplevelse blir sämre därför att man känner att det här är inte min, jag kan inte känna heligheten här nu. Då har jag ju som präst också förstört någonting för dem. Så det där är inte en helt enkel gränsdragning, även om jag själv tycker att det här är viktigt, så är det också viktigt att lyssna på, alltså, församlingen. Vi gör ju inte gudstjänsten för vår egen skull, utan för tillsammans med församlingen liksom, och till Guds ära på något sätt. Så att det är inte helt enkelt.
Det är absolut inte lätt. Nej, för att de som kommer nu, om det hade varit i våran kyrka, och så kommer du upp där och känner att men nu känns det inget bra här. Nej, då har vi missat målet.
Ja, men precis.
Ja.
Precis.
Ja, klurigt. Hörru du, ska vi kasta oss på en andakt, eller hade du något annat kul som du...
Nej, jag tycker jag har några till, men det är inga viktiga saker. Vi lämnar dem, vi tar andakten här istället.
Jag kan bara läsa en rubrik, så behöver vi inte gå in. Vi kan ju bara hoppas att det kan få bli så. Folkhälsomyndigheten föreslår att 50 personer ska få närvara vid inomhusarrangemang med sittande deltagare om förutsättningarna finns från och med 11 april. Ja. Sen är det, står det massa saker att det handlar om läget på smitta och annat, men strunt i det, vi kan väl få leva i det hoppet att
det här är veckan efter påsk är det här, så. Men vi hoppas verkligen att det kan bli så då.
Ja.
Så vi kan börja, jag vet inte, få ses igen på riktigt. Ja.
Så.
Kommande söndag ska vi prata om, och den har rubriken Midfastosöndagen, och rubriken är Livets bröd. Namnet på söndagen är Midfastosöndagen, mitt i fastan. Och jag läser ur Johannes evangelium. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: Vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa, här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna, samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de hade ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Det här är en version av det här brödundret. Det finns beskriven på flera ställen i evangelierna, eller i flera evangelier. Jag tycker det är lite, lite gulligt här hur Johannes försöker visa att Jesus minsann var så gudomlig. Jesus får inte ens ställa frågan här, vad ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta, utan att författaren till Johannes evangeliet måste skriva, det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Och på samma vis också på slutet här, när människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Det är vad de säger. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen. Det är inte alls det de säger. De antyder inte ens att de ska tvinga honom med sig för att göra honom till kung. Men det har författaren till Johannes evangeliet bestämt att Jesus insåg att så var det de tänkte göra.
Ja, det är klassisk text som...
Det är det verkligen.
Som vi får, likt de andra undren och liknelserna, får brottas med varje år när vi på med konfirmander. Alltså tanken liksom. Det är ju en rolig grej rent teologiskt utmanande. Det är ju typ samma frågor man får varje år. Alltså typ kring undren, så här, men hur skulle det kunna gå till och sådär. Jag tror att det håller en lite på tårna, att man får reflektera över det på en väldigt låg nivå visserligen, för att, och det handlar ju om folk, att det är första gången de hör det, våra men jag tror att det är viktigt för oss, för inte går jag och funderar på brödundrets betydelse under övriga året.
Det är
lika klurigt att förstå det idag som när du hörde det förra gången. Men ju längre du lever i din tro, förhoppningsvis, så blir det mer av det här att, ja, det är trons mysterium. Jag förstår inte allt.
Det är trons mysterium. Det finns ju en rent konkret eller praktisk tolkningsförslag, kan man säga, på det här, att det handlar om att vi ska dela med oss liksom.
Det är bra
och det tycker jag, det kan man tolka in i texten och det kan man använda som predik och liksom grund.
Ja, men så är det ju, för det gör ju någonting om jag har av det lilla jag har, om jag delar det så får jag ju en frid i själen, fast oftast den som har mycket, den delar ju minst. För att girigheten gör oss ju inte gott.
Precis.
Det är som kvinnan med kopparslanten, att hon ger mest för att hon ger av fast hon inte har liksom.
Precis.
De andra ger av sitt överflöd.
Men om man lägger på den här praktiska konkreta tolkningen här, så har man ju ändå inte nått riktigt ända fram. Det är inte, jag tycker att det är en bra tolkning och en bra användning av texten, men det är inte exakt vad texten säger. För den är ju tydligt att Jesus fixar det här liksom. Det är han, tack vare hans
gudomlighet
som det här sker. Och som du säger, det kan vi inte förstå. Och det kommer vi aldrig kunna förstå. För att vi vet att hur troende och fromma du och jag än är, så skulle vi inte kunna gå och ställa oss på vår lägergård och säga att ja, vi köper bara en Skogaholmslimpa, därför att det kommer att räcka till alla 35 konfirmanderna. För att det gör det inte. Och det går inte. Det kan inte hända. Men här i texten så händer det. Och vi kommer aldrig förstå det, men det är mycket som du säger. Det är viktigt att man stöter och blöter det här och funderar kring det här. Vad menas liksom? Och så får man också göra ibland som Luther och lyfta på hatten och gå vidare. Och säga, ja, det här förstår jag inte. Jag förstår inte det här. Det är en vacker text. Jag förstår den inte. Men Jesus kunde göra mycket mer än det som en vanlig dödlig människa kan göra, så att säga.
Och så är det. Vill du sjunga något för oss?
Jag vill sjunga en liten väldigt kort psalm som man brukar sjunga flera gånger. Och apropå brödet här och livets bröd, så finns det ju en psalm som heter Jag är livets bröd. Jag är livets bröd. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Jag är livets bröd. Jag är levande vatten. Jag är en levande vatten. Den som tror på mig skall aldrig törsta. Jag är levande vatten. Jag är livets bröd. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra. Jag är livets bröd. Jag är levande vatten. Jag är levande vatten. Den som tror på mig skall aldrig törsta. Jag är levande vatten. Jag är levande vatten.
Tack för det.
Tack.
Fint.
En vacker och enkel liten psalm.
Ja. Så kan det vara. Och tack till Sollentunas kommunikations, Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet, för att ni är med oss på detta. Tack för det.
Tack.
Ännu ett avsnitt gjort. Om en vecka kommer ett nytt. Det vet vi.
Så länge vi lever på Sebo så kommer ett nytt avsnitt nästa vecka.
Det vet jag inte om vi... Ja, precis. Nästa vecka. Jag tänkte säga, så länge vi lever kommer
nej,
ett
nytt avsnitt. Nej.
Ska vi vara försiktiga med att lova.
Nej, jag är inte så jag menar. Det är inte så. Nej. Nej.
Men ett nytt avsnitt ska vi väl kunna få till nästa vecka.
Ja, lever vi nästa vecka så kommer ett avsnitt. Det var det jag försökte säga. På min klumpiga svenska.
Kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjugeling!